Kapitel 24. Sagor ur forntiden. En efterhängsen rastlöshet fick Rand att gå av och an längs matbordet. 12 steg. Bordet var exakt 12 steg långt, hur många gånger han än räknade stegen. Retligt tvingade han sig att sluta hålla räkningen. Så dumt. Jag bryr mig inte om hur långt det fördömda bordet är. Ett par minuter senare upptäckte han att han räknade hur många gånger han hade gått fram till bordet och tillbaka igen. Vad säger han till Moraine och Lan? Vet han varför den svarte är ute efter oss? Vet han vem av oss den svarte är ute efter? Han sneglade på sina vänner. Perrin hade smulat sönder ett stycke bröd och satt nu och sköt planlöst omkring smulorna på bordet med fingret. Den gula blicken var oavlåtligt vänd mot smulorna men tyckte se någonting långt borta. Matt satt hopsjunken i sin stol med ögonen halvslutna och början till ett flin i ansiktet. Det var ett flin av ängslan, inte glädje. Utanpå såg han ut som den gamle Matt. Men då och då rörde han omedvetet vid dolken från Shadda Logoth genom jackan. Vad är det Fane berättar för henne? Vad vet han? Loyal såg åtminstone inte orolig ut. Ogien betraktade väggarna. Först hade han stått mitt i rummet och stirrat, sakta vänt sig om i en cirkel. Nu stod han och nästan tryckte sin breda näsa mot stenen medan han varligt följde en fog med fingrar tjockare än de flesta människors tummar. Ibland slöt han ögonen, som om det var viktigare att känna än att se. Ibland ryckte det i hans öron och han muttrade för sig själv på sitt eget språk. Han tycktes ha glömt att det fanns andra där i rummet. Först Agelmar stod och samtalade lågt med Ninniv och Egwen framför den långa eldstaden i rummets andra ände. Han var en god värd, förfaren i konsten att få andra att glömma sina bekymmer. Flera av hans historier hade fått Egwen att börja fnittra. En gång kastade till och med Ninniv huvudet bakåt och vrålade av skratt. Rand ryckte till vid det oväntade ljudet och hoppade till igen när Mats stol med en duns föll i golvet. Blod och aska, svor Mert, utan att bry sig om hur Ninniv snörpte på munnen åt hans språkbruk. Varför tar det så lång tid? Han ställde upp stolen igen och satte sig utan att titta på de andra. Hans hand förirrade sig till dolken. Färdaras första såg ogillande på Mert. Blicken tog in också Rand och Perrin utan att bli mer gillande och såg sedan på kvinnorna igen. Rands vankande hade fört honom i närheten av dem. Först, Agelmar, sa Egwen just då, så ledigt som om hon hade använt titlar hela livet. Jag trodde att han var väktare, men ni kallar honom Daichan och talar om den gyllene hägerns baner. Och likadant gjorde de andra männen. Ibland låter det nästan som om han vore en kung. Jag kommer ihåg att Moraine en gång kallade honom de sju tornens sista furste. Vem är han? Ninniv började noggrant skärskåda sin bägare. Men Rand såg tydligt att hon helt plötsligt lyssnade ännu mer uppmärksamt än Egwen. Rand stannade och försökte höra svaret utan att se ut som om han tjuvlyssnade. Det är sju tornens första, sa Agelmar fundersamt. En uråldrig titel, Egwen. Varken storfurstarna i Tyr eller Andors drottning har äldre, även om hennes är nära. Han drog en suck och skakade på huvudet. Han vägrar att tala om saken, men berättelsen är välkänd i alla gränslanden. Han är kung, eller borde ha varit det. Allan Mandragoran, de sju tornens första, sjöarnas första, Melkirs okrönte kung. Han höjde sitt rakade huvud och i ögonen sken ett ljus, som om han kände en faders stolthet. Hans röst blev starkare, fylldes av kraften i hans känslor. Den hördes tydligt i hela rummet. Vi i Shainar kallar oss gränsmän. Men för mindre än 50 år sedan tillhörde Shainar inte gränslanden. Norr om oss och om Arafel låg Melkir. Shainars lansjärer red norrut. Men det var Melkir som höll stora fördärvstången. Melkir, må fred gynna hennes minne och ljuset skina över hennes namn. Län kommer från Melkir, sa klokfrun dämpat och såg upp. Hon föreföll bekymrad. Det var ingen fråga, men Ägelmar nickade. Ja, Ninib, han är son till Al-Akir Mandragoran, Melkirnas siste krönte kung. Hur han blev vad han är. Kanske började det med Lane. En utmaning fick Lane Mandragoran, kungens bror, att leda sina lansiärer genom stora fördärv till förödda landen. Kanske ända till själva Sheol Gul. Lanes hustru, Brayan, utmanade honom därtill genom den avund som brann i hennes hjärta sedan Al-Akir intagit tronen i Lanes ställe. Kungen och Lane stod varandra så nära som två bröder kan, nära som tvillingar, också sedan kungatiteln lagts till Akirs namn. Men Brayan förtärdes av avund. Lane prisades för sina dåd, och det med rätta. Men inte ens han kunde överglänsa Al-Akir. Som man och konung var han en sådan som det bara kommer en på 100 år, om ens det. Måtte fred gylla honom och El-Lena. Lane stupade i förödda landen samman med de flesta av sina följeslagare. Men som Melkir illa kunde undvara, och Brayan la skulden på kungen och sa att själva Sheol Gul skulle ha fallit om Al-Akir hade lett resten av Melkirna norrut samman med hennes make. Som hämnd sökte hon och Cawin Gamelan, Cawin Ljushjärta kallad, ta tronen åt Brayans son Isam. Ljushjärta var hjältemodig, nästan lika avhållen som Al-Akir själv och en av de stora förstarna. Men när förstarna hade lagt sina röster vid kungavalet skilde bara två röster honom från Akir, och han glömde aldrig att om två män hade lagt en annan färg på kröningsstenen skulle han själv ha suttit på tronen. Tillsammans drog Cawin och Brayan tillbaka soldater från stora fördärv för att inta de sju tornen. Och det förvandlade gränstornen till ynkliga förposter. Men Cawins avund gick djupare än så. Ägelmars röst färgades av avsmak. Hjälten Ljushjärta, vars bedrifter i stora fördärv lovsjöngs i alla gränslanden, var en mörkvän. När gränstornen försvagats välde trollockarna in i Melkir som en stormvåg. Kung Al-Kir och Lane tillsammans kunde kanske ha sporrat landet till motstånd. Det hade de gjort förr. Men Lanes öde i förödda landen hade skakat folket. Och trollockernas infall bröt männens mod och vilja till motstånd. Bröt allt för många män. Överväldigande styrkor trängde undan Melkierna till landets inre. Brayan flydde med sin späde son Isam och nedgjordes av trollocker under sin flykt söderut. Ingen vet säkert vilket öde de rönte, men man kan gissa. Blott med pojken hyser jag medkänsla. Cawin Ljushjärtas förräderi avslöjades och han togs till fånga av unge Jane Cherin, redan kallad Jane Vittfarne. Och när Ljushjärta slogs i kedjor och fördes till de sju tornen ropade de stora förstarna efter att få se hans huvud spetsat på en påle. Men medan han i folkets hjärtan blott stått tillbaka för Al-Akir och Lane, mötte kungen honom i envig och fällde honom. Al-Akir grät när han dräpte Cawin. Somliga säger att han begrät en vän som överlämnat sig åt skuggan, andra att han grät över Malkir. Faldaras furste skakade sorgset på huvudet. Den första tonen i de sju tornens ödesång hade klingat. Det fanns inte tid att hämta hjälp från Shainar eller Arafel, och inget hopp om att Malkir skulle kunna stå emot anfallet ensamt när 5000 av lansiärerna hade stupat i förödda landen och gränstornen hade intagits. Al-Akir och hans drottning Eljana lät lämna den späde län. I hans händer lade i det svärd Malkirs kungar bar, det svärd han bär idag. Ett vapen smitt av Aes Sedair under kraftens krig, skuggans krig, som ändade sagornas ålder. De smorde hans huvud med olja och gav honom namnet Daichan, en krönt stridsförste, och vigde honom till Malkirs näste kung. Och i hans namn svor i den ed Malkirs kungar och drottningar sedan urminnes tid har svurit. Algemars ansikte hårdnade och han uttalade orden som om även han hade svurit denna ed eller en liknande. Att motstå skuggan så länge järn är hårt och sten består. Att värna Malkir så länge en droppe blod finns kvar. Att hämnas det som inte kan värnas. Orden ekade i rummet. Eljana hängde ett smycke om sonens hals till åminnelse. Och barnet, som av drottningens egen hand svepts i lindor, gavs till 20 män valda ur kungens livvakt. De främsta med svärdet. De dödligaste i strid. Deras uppdrag var att föra barnet till Fëanor. Därefter ledde Al-Akir och Eljana Malkirna till en sista strid mot skuggan. Där dog de, vid Herods port. Malkirna dog och de sju tornen ödelades. Shainar, Arafel och Kandor mötte halvmännen och trollockerna vid Jehans trappa och drev tillbaka dem, men inte hela vägen. Det mesta av Malkir förblev i trollockernas händer. År för år, mil för mil, har stora fördärv slukat landet. Algemar drog en tungsint suck. När han fortsatte fanns en sorgsen stolthet i hans ögon och stämma. Endast fem av kungens livvakter nådde Fëanor. Alla sårade. Men barnet var oskatt. Från vaggan lärde de honom allt de kunde. Han lärde känna vapen så som andra barn lär känna leksaker och stora fördärv så som andra barn lär känna sin mors trädgård. Den ed som svors över hans vagga är inetsad i hans sinne. Ingenting finns kvar att värna, men han kan hämnas. Han avsade sig sina titlar, men i gränslanden kallas han den okrönte. Och om han någonsin höjde Malkirs baner, den gyllene hägen, skulle härar samlas att följa honom. Men han vill inte leda män till deras död. I stora fördärv gillar han till döden så som andra till en ung mö, men han leder inte andra till den. Om ni måste bege er in i fördärv, och det är med bara några få män, finns ingen som är bättre skickad att föra er dit eller att tryggt föra er ut igen. Han är främst bland väktarna och därmed främst bland de främsta. Ni kan lika gärna lämna pojkarna här så att de får mogna lite och förlita er helt på län. Stora fördärv är ingen plats för oprövade pojkar. Mert öppnade munnen men slöt den igen efter en blick från Rand. Jag önskar att han kunde lära sig att hålla den stängd. Ninive hade lyssnat, lika storögd som Egwen. Men nu stirrade hon ned i sin bägare igen, blek i ansiktet. Egwen la handen på hennes arm och gav henne en blick full av medkänsla. Moraine dök upp i dörren med län hack i häl. Ninive vände ryggen åt dem. Vad sa han? Frågade Rand. Matt reste sig och likadant gjorde Perrin. Bontölp, muttrade Aglemar och höjde sedan rösten till normal samtalston. Fick ni reda på någonting, Acer det? Eller är han helt enkelt galen? Han är galen, sa Moraine, eller nära nog. Men ingenting är enkelt hos Payden Fane. En av tjänarna i svart och guld kom bugande in med ett blått tvättfat och en kanna, en bit gul tvål och en liten handduk på en silverbricka. Han såg ängsligt på Aglemar. Moraine beordrade honom att ställa ned det hela på bordet. Jag ber om tillgift för att jag utnyttjar era tjänare först, Aglemar, sa hon. Jag tog mig friheten att skicka efter det här. Aglemar nickade åt tjänaren som ställde brickan på bordet och skyndsamt lämnade rummet. Mina tjänare står till ert förfogande, Acer det. Det vatten Moraine hällde i tvättfatet ångade som om det nyss kommit från spisen. Hon kavlade upp ärmarna och började energiskt tvätta händerna utan att bry sig om hur hett vattnet var. Jag sa att han var värre än vidrig och det var inga överord. Jag tror inte att jag någonsin har träffat en så undergiven och förnedrad människa och samtidigt så obehaglig. Jag kände mig smutsig när jag rörde vid honom, och då menar jag inte smutsad av lorten på hans hud, utan smutsig här inne. Hon rörde vid bröstet. Hans själ är så förnedrad att jag nästan tvivlar på att han har någon. Han är värre än en mörk vän. Han såg så ynklig ut, mumlade Egwene. Jag minns när han kom till Imonswall varje vår, alltid skrattande och full av nyheter från världen. Nog måste det finnas något hopp för honom. Ingen man kan vandra så länge i skuggan att han inte kan finna ljuset igen, citerade hon. Acer den torkade snabbt händerna. Jag har alltid trott på det, sa hon. Payden Fane kanske kan räddas. Men han har varit mörkvän i mer än 40 år. Och om ni fick veta vad han har gjort, vad blod och smärta och död han har vållat, skulle era hjärtan frysa till is. Ett av hans ringaste dåd, om än inte ringa för er misstänker jag, är att han ledde trollockerna till Imonswall. Ja, sa Rand lågt. Han hörde Egwene flämta. Det borde jag ha gissat. Bränne mig. Det borde jag, så snart jag kände igen honom. Har han lett dem hit också? Frågade Mert. Han såg på stenväggarna omkring dem och rös. Rand trodde att han mindes Myrdrailen mer än trollockerna. Väggar och murar hade inte hejdat blekmännen i Berlon eller Vita Bro. Om han gjorde det, sa Aglemar med ett skratt, kommer det att slå sig blodiga mot Faldaras murar. Så har många gjort innan. Han talade till alla, men det var tydligt att orden var riktade åt Egwene och Ninive med tanke på de blickar han gav dem. Och oroa er inte för halvmän heller. Mert blev röd i ansiktet. Varje gata och gränd i Faldara är upplyst om natten och ingen får dölja ansiktet innanför murarna. Varför gjorde Mr. Fane så? Frågade Egwene. För 3 år sedan. Med en tung suck satte Moraine sig ned, sjönk ihop, som om det hon gjort med Fane hade tröttat ut henne. För 3 år sedan i somras. Så långt tillbaka går det. Förvisso skyddar ljuset oss ännu. Annars skulle lögnernas fader ha segrat medan jag ännu satt och la planer i Tervallon. I 3 år har Fane sökt er för den svartes räkning. Vansinne, sa Rand. Han har kommit till Tjufloden varje vår, troget som en klocka. 3 år. Han har haft oss mitt framför näsan, men han har inte ens tittat på någon av oss förrän i fjol. Eiseden pekade på honom, tystade honom. Fane berättade allting för mig, Rand. Eller nästan allt. Jag tror att han lyckades tiga om någonting viktigt, vad jag än gjorde. Men han sa tillräckligt. För 3 år sedan sökte en halvman upp honom i en stad i Murrundy. Fane blev naturligtvis skräckslagen. Men bland mörkvänner anses det vara en stor ära att kallas på det sättet. Fane trodde att han hade valts ut för stora dåd. Och så var det också. Om än inte så som han trodde. Han fördes norrut till stora fördärv. Till förödda landen. Till Sheol Gul. Där mötte han en man med brinnande ögon som kallade sig Baal Samon. Mert skruvade oroligt på sig och Rand svalde hårt. Det måste naturligtvis ha gått till så, men det gjorde inte saken lättare att acceptera. Bara Perrin såg på Aes Sedain som om ingenting kunde förvåna honom längre. Ljuset skydde oss, sa Agelmar med känsla. Fane tyckte inte om det man gjorde med honom i Sheol Gul, fortsatte Moraine lugnt. Medan vi pratade skrek han ofta om eld och att brinna. Det tog nästan livet av honom, att dra fram allt det från den plats där han gömte. Också med hjälp av min läkekonst är han ett sönderslaget vrak. Mycket kommer att krävas för att hela honom. Men jag ska försöka, om inte annat så för att få reda på vad han mer gömmer. Han hade valts ut på grund av de platser där han sålde sina varor. Nej, sa hon snabbt när det ryckte till. Inte bara Tjofloden, inte då. Lögnernas fader visste ungefär var han skulle finna det han sökte, men inte mycket bättre än vi gjorde i Tarvalon. Fane sa att han har förvandlats till den svartes hund, och på sätt och vis har han rätt. Lögnernas fader skickade ut Fane att jaga, men förändrade honom först så att han kunde fortsätta jakten. Det är de saker som gjordes för att åstadkomma den förändringen som Fane fruktar att minnas. Han hatar sin herre för det, lika mycket som han fruktar honom. Så Fane skickades ut att vädra och spåra genom alla byar omkring Berlon, hela vägen upp till Dimbergen. Ned till Terrenfloden och över den in i Tjofloden. För 3 vårar sedan, sa Perrin långsamt. Jag minns den våren. Fane kom senare än vanligt. Men det som var undligt var att han dröjde sig kvar. En hel vecka stannade han, sysslolös. Och hela tiden skar han tänder för att han måste slösa pengar på ett rum i vinkällans värdshus. Fane tycker om pengar. Nu minns jag, sa Mert. Alla undrade om han var sjuk eller hade blivit förtjust i någon av byns kvinnor. Inte för att någon av dem skulle gifta sig med en gårdfarig handlare förstås. Lika gärna kunde man gifta sig med någon av det farande folket. Egwene höjde på ögonbrynen och han teg. Därefter fördes Fane till Sheol Gul igen. Och hans sinne renades. Aesedens tonfall fick det att vända sig i magen på Rand. Det, mer än den grimas hon gjorde, avslöjade vad hon menade. Det han hade anat renades och gavs tillbaka till honom. När han nästa år kom till Tjofloden kunde han skönja sitt mål tydligare. Faktiskt tydligare än också den svarta hade väntat sig. Fane visste med säkerhet att den han sökte var en av 3 personer i Imonswall. Perrin grymtade till och Mert började svära, lågt och tonlöst, på ett sätt som inte ens Ninivs arga blickar hejdade. Algamar såg nyfiket på dem. Rand kände bara den svagaste ilning av köld och undrade över den. I 3 år hade den svarte jagat honom, jagat dem. Han var säker på att det borde ha fått hans tänder att skallra. Moraine lät sig inte avbrytas av Mert. Hon höjde rösten tillräckligt för att överrösta honom. När Fain återvände till Ljugard kom Baal Samon till honom i en dröm. Fain ödmjukade sig. Och hörde ni talas om hälften av de riter han utförde skulle ni bli döva. Han lät sig bindas än starkare till den svarte. Det som sker i drömmar kan vara farligare än det som sker i vaket tillstånd. Rand ryckte till inför hennes skarpa, varnande blick, men hon tystnade inte. Han lovades stora belöningar. Herravälde över kungadömen efter Baal Samons seger. Och fick order att, när han återvände till Imons Wall, märka ut de tre han hade funnit. En halvman skulle vänta på honom där tillsammans med trollockerna. Nu vet vi hur trollockerna kom till Tjofloden. I Manatharan måste en av Oginas lundar och en port ha funnits. Den skönaste av dem alla, sa Loyal, bortsett från den i Tarvalon. Han hade lyssnat lika uppmärksamt som de andra. Ogierna håller Manatharan i kärt minne. Agelmar formade ordet tyst, med ögonbrynen höjda i förundran. Manatharan. Först, Agelmar, sa Moraine. Jag ska berätta för er hur man finner porten i Mafal Dadaranel. Den måste muras igen och bevakas, och ingen får släppas i närheten. Halvmännen har inte lärt sig hitta överallt i vägarna ännu, men denna port ligger söder om Faldara, bara några timmars väg. Faldaras furste ruskade på sig som om han vaknade ur en trans. Söder? Fred, det fattades bara det. Måtte ljuset skina över oss. Det ska göras.
Följde Fain efter oss genom vägarna, frågade Perrin. Det måste han ha gjort.
Moraine nickade.
Fain skulle följa efter er tre in i graven, för det måste han. När Myrdrailen misslyckades i Imons Wall tog den med sig Fain och trollockerna att spåra oss. Blekmannen vägrade att låta Fain rida tillsammans med honom. Själv tyckte han att han borde ha den bästa hästen i Tjofloden och rida i spetsen. Men Myrdrailen tvingade honom att springa med trollockerna istället, och trollockerna fick bära honom när han inte orkade längre. De pratade så att han förstod dem, tvistade om bästa sättet att tillaga honom när han inte längre var till nytta. Fain hävdar att han avsor sig den svarte innan de nått Tarrenfloden. Men ibland sipprar hans begär efter den utlovade belöningen fram igen.
När vi hade undkommit över floden tog Myrdrailen med sig trollockerna till närmaste port i Dimbergen och skickade Fain ensam över floden. Då trodde han att han var fri. Men innan han kommit till Berlon hittades han av en annan blekman som inte var lika vänlig. Den tvingade honom att sova dubbelvikt i en troll och gryta hela natten för att påminna honom om vad som skulle hända om han misslyckades. Den tvingade honom att spåra oss fram till Shadar Logoth. Vid det laget var Fain beredd att förråda sin mor till Myrdrailen om den släppte honom. Men när den svarta har fått grepp släpper han aldrig godvilligt. När jag skickade ett bländverk av vårt spår och vår lukt mot bergen lurade jag Myrdrailen, men inte Fain. Halvmännen trodde honom inte. Efteråt släpade de honom med sig i koppel. Inte förrän det verkade som om vi alltid hade ett litet försprång, hur snabbt igen marscherade, började några tro på honom. Det var de fyra som återvände till Shadar Logoth. Fain hävdar att det var Baal Samon själv som drev Myrdrailen. Agelmar skakade föraktfullt på huvudet.
Den svarte. Pa, mannen ljuger eller är galen. Om hjärtbanen vore lös skulle vi allihop vara döda vid det här laget. Eller värre.
Fain sa sanningen, som han ser den, sa Moraine. Han kunde inte ljuga för mig, även om han förteg mycket. Hans ord löd,
Baal-Samon uppenbarade sig likt en flämtande ljuslåga, försvann och kom tillbaka, aldrig på samma ställe två gånger. Hans blick svedde myrdrailen och elden från hans mun brände oss. Någonting, sa Lärn, drev fyra blekmän till en plats dit de fruktade att bege sig. En plats de fruktar nästan lika mycket som de fruktar den svartes vrede. Ägelmar grymtade till som om han blivit sparkad. Han såg illamående ut. Det var ondska som stred mot ondska i Shadalogoth ruiner, fortfor Moraine. Det vämjeliga mot det avskyvärda. När Fain talade om det skallrade hans tänder och han jämrade sig. Många trollocker dräptes, uppslukade av marschadar och av annat. Också den trollock som höll Fains koppel. Han flydde staden som om den varit domesvalget i Shaul Ghul. Fain trodde att han äntligen var fri. Han tänkte fly så långt att Baal-Samon aldrig mer skulle kunna hitta honom. Till jordens ände om så krävdes. Tänk er hans fasa när han upptäckte att tvånget att jaga er inte minskade, utan blev starkare och skarpare för var dag som gick. Han kunde inte äta annat än det han lyckades rota fram medan han jagade er. Skalbaggar och ödlor som han slet åt sig i språnget. Halvruttet skräp som han grävde fram ur avfallshögar i nattens mörker. Och inte heller kunde han stanna förrän utmattningen fick honom att falla ihop som en tom säck. Och så snart han hade kraft nog att stå upp igen drevs han vidare. När han väl nådde Caimlin kunde han känna sitt byte, även när det var ett milsteg bort. Här, i fängelsehålorna under oss, såg han ibland upp utan att inse vad han gjorde. Han tittade mot det här rummet. Det kliade plötsligt mellan Rands skulderblad. Det var som om han kunde känna Fains blickar på sig genom den mellanliggande stenen. Aes Sedain lade märke till att han olustigt ryckte på axlarna, men hon fortsatte obönhörligt. Om Fain var halvt vansinnig när han nådde Caimlin, så blev det ännu värre när han insåg att bara två av dem han sökte fanns där. Han måste hitta allihop, men kunde inte heller göra annat än följa efter de två som var där. Han talade om skrik när han öppnade porten i Caimlin. Hur han skulle göra visste han inte. Han förstod inte hur han visste. Hans händer rörde sig av egen kraft. Brann med Baal-Samons eld när han försökte hejda dem. Fain mördade butikens ägare som kom för att undersöka ljudet. Inte därför att han var tvungen, utan därför att han var avundsjuk på att mannen var fri att lämna källaren medan Fains fötter obönhörligen förde honom in i vägarna. Då var det Fain som följde efter oss, den som ni anade, sa Egwene. Lärn nickade. Hur undkom han den svarta vinden? Hennes röst skalv. Hon tystnade och svalde. Den var precis bakom oss vid porten. Han undkom den och han gjorde det inte, sa Moraine. Den svarta vinden fångade honom och han hävdar att han förstod rösterna. Somliga hälsade honom som en like, andra fruktade honom. Vinden hade knappt omslutit Fain förrän den flydde. Ljuset skydde oss. Loyals viskning var som surrandet från en väldig humla. Be att det gör så, sa Moraine. Ännu är mycket fördolt med Payden Fain. Mycket jag måste få veta. I honom är ondskan djupare och starkare än hos någon jag hittills har träffat. Det kan vara så att den svarte, då han gjorde det han gjorde med Fain, präglade in någon del av sig själv i mannen. Kanske rent av utan att veta det, någon del av sina avsikter. När jag nämnde världens öga bet Fane ihop tänderna, men jag anade något bakom tystnaden. Om jag bara hade tid nu, men vi kan inte vänta. Om den här mannen vet någonting, sa Agelmar, kan jag få ur honom det? I hans ansikte fanns ingen misskund med mörkvänner. Hans röst lovade ingen barmhärtighet mot Fane. Om ni kan få reda på bara något av vad som väntar er i stora fördärv, är det värt en extra dag. Man har förlorat strider genom att inte känna till fiendens avsikter. Moraine suckade och skakade bedrövat på huvudet. Först Agelmar. Om vi inte behövde åtminstone en natt sömn innan vi beger oss till stora fördärv, skulle jag rida i denna stund. Även om vi därmed löpte risk att möta en flock trollocker i mörkret. Tänk på det jag fick veta av Fane. För 3 år sedan måste den svarte föra Fane till Sheol Gul för att kunna röra vid honom, trots att Fane är mörkvän in i märgen. För 1 år sedan kunde den svarte befalla Fane, mörkvännen, genom hans drömmar. I år går Baal-Zamon in i drömmarna hos dem som lever i ljuset och visar sig, om än med svårighet, i Shadar-Logoth. Inte i sin egen kropp förstås, men också en avbild av den svartes sinne. Om så bara en avbild som fladdrar och inte består, är farligare för världen än trollockernas alla flockar tillsammans. Förseglingarna i Sheol Gul försvagas snabbt, först Agelmar. Vi har inte tid. Agelmar böjde huvudet i samtycke. Men när han höjde det igen hade han ett envist drag runt munnen. Eisede, jag kan godta att när jag leder lansiärerna till Tarvins klyfta är vi inte mer än en avdelning, en skärmytsling i den verkliga striden. Plikten för män dit vi ska, lika säkert som väven gör det. Och ingen dera lovar att det kommer att uträtta stora dåd. Men om ni förlorar er strid blir vår skärmytsling meningslös, även om vi vinner den. Om ni säger att ert sällskap måste vara litet, svarar jag, gott så. Men jag ber er att göra allt ni kan för att se till att ni kan vinna. Lämna de unga männen här, Eisede. Jag svär på att jag kan finna 3 beprövade män som inte hyser en tanke på ära att ersätta dem. Goda kämpar som kan vara till nästan lika stor nytta i stora fördärv som lärn. Låt mig rida till Tarvins klyfta i vetskap om att jag har gjort allt jag kan för att hjälpa er till seger. Jag måste ta med dem och inga andra, först Agelmar, sa Moraine vänligt. Det är det som måste utkämpa striden vid världens öka. Agelmar tappade hakan och stirrade på Rand, Mert och Perrin. Plötsligt tog Faldaras första ett steg bakåt, och omedvetet famlade han efter det svärd han aldrig bar inne i fästningen. Det är inte... Ni tillhör inte röda, Aya, Moraine sade. Men säkert skulle inte ens ni... Svett glittrade plötsligt på hans rakade huvud. Det är Ta-Varen, sa Moraine lugnande. Väven böjer sig runt dem. Redan har den svarte försökt döda dem mer än en gång. 3 Ta-Varen på ett ställe är nog för att förändra livet omkring dem, lika visst som en strömvirvel ändrar på ett halmstrås färd. När platsen är världens öga kan väven kanske rent av väva in lögnernas fader i sig och göra honom ofarlig igen. Agelmar slutade att försöka hitta sitt svärd, men fortfarande såg han tveksamt på Rand och de andra. Moraine säger det. Om ni säger att det är vad det är, så är det det. Men jag kan inte se det. Bondpojkar? Är ni säkra, säger det? Det gamla blodet, sa Moraine, skingrades likt en flod som bryts upp i 1000 sinom 1000 bäckar. Men stundom kan bäckar förena sig till en flod igen. Hos nästan alla av de här unga männen är Manetherens blod starkt och rent. Kan ni betvivla kraften i Manetherens blod, först Agelmar?
Rand sneglade på Aes Sedain.
Nästan alla. Han vågade sig på att titta på Ninni. Hon hade vänt sig om för att titta lika mycket som för att lyssna, även om hon fortfarande undvek att se på Lärn. Han fångade klokfruns blick. Hon skakade på huvudet. Hon hade inte berättat för Aes Sedain att han inte var född i Tjuvfloden. Vad är det Moraine vet?
Manetheron, sa Agelmar sakta och nickade. Jag skulle aldrig tvivla på dess blod.
Och snabbare tillade han.
Hjulet för oss till underliga tider. Bondpojkar för Manetherons heder till stora fördärv. Men kan någon måtta ett dödligt hugg mot en svarte? Är det någon av Manetherons blod? Det blir så som ni önskar, Aeser det.
Låt oss då gå till våra rum, sa Moraine. Vi måste ge oss av i gryningen, för tiden rinner undan. De unga männen måste hålla sig nära mig. Tiden fram till striden är för kort för att vi ska kunna låta den svarta angripa dem igen. Allt för kort.
Rand kände hennes blickar, hur de skärskådade honom och hans vänner, vägde deras styrka, och han rös.
Allt för kort.